verka genom ordet den här stunden. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.
Amen. Varsågod och sitt. Hörrni, jag ska gå och hämta en stol. Ni är många som känner mig, vissa som inte känner mig. Jag heter Olivia Sträng och jag är en av pastorerna i den här församlingen. Och i oktober så har jag och Benjamin är min man, och i oktober har vi en spännande tid framför oss. Vissa har sett det, vissa vet om det. Anna kanske misstänker det nu. Det kommer en bebis i oktober. Och då sa jag att jag kanske ska ha en stol om jag känner att jag har lite tungt att stå. Jag har en vecka jobb kvar. Och sen går jag på föräldraledigt. Och det är ju fantastiskt spännande och roligt. Och vi är väldigt tacksamma för att vi får gå mot den här tiden i våra liv. Jag har den här predikan. Och sen är det ett tag tills ni kommer höra mig predika igen. Om ni inte är senior, för på tisdag ska jag predika för seniorerna. Eller dagledig. Jag kommer gå på föräldraledigt och jag är fortfarande kvar här. Jag är fortfarande din pastor. Jag leder fortfarande den här församlingen tillsammans med Benjamin. Men rent praktiskt kommer det se lite annorlunda ut. Och vill du veta mer om det, så kom på Heartbeat på torsdag. Woo! Fick jag in den också. Vi är inne i en serie som heter Vem säger människorna att jag är? Några söndagar om tro och tvivel och en längtan att se mer av vem Jesus är. Är det någon som längtar efter att se mer av vem Jesus är? Och om du inte lyfter in hand så behöver du inte känna att va? Vi är inne i det här temat och jag tycker att det är spännande. Och för mig är det spännande. Och jag vet inte hur du beskriver Jesus. Hur du skulle säga att Jesus, vem han är för dig i den här säsongen i ditt liv. Det kan se olika ut. I vissa säsonger så har vi raka svar. Andra säsonger mindre raka svar. Ibland vet vi exakt. Ibland får vi nya uppenbarelser av vem Jesus är. Jag tror att det är i vår tro, i vår vandring med honom, så ändras svaret på den frågan lite i vad som är aktuellt just nu. Och sen finns det vissa saker såklart som... Men det som är liksom tydligt för oss kan se olika ut i olika säsonger. Om Jesus ställde den frågan till dig, vem säger du att jag är? Vad skulle jag svara? Vad skulle du svara? Det var någon jag pratade med som var bara, jag skulle bara... Ja. Man skulle ju kanske känna att man ska ha det rätta svaret. Men när Benjamin introducerade den här serien så pratade han om när Jesus ställde den här frågan till lärjungarna. Och när Petrus svarar honom. Och då så säger Jesus att wow, det är ingen människa som har förklarat det för dig, utan det är en uppenbarelse som du har fått. Vi kommer komma till det. Men Benjamin betonade då att när Jesus ställer den frågan så är det inte faktan han är ute efter. Det är inte söndagsskolesvaret. Även om söndagsskolan är superviktig att ge oss svar. Men Jesus är ute efter hjärtat. I ditt hjärta. Vem säger du att Jesus är? Jag har en tendens att bli lite andfådd. Så jag försöker ta lite pauser. Vi ska läsa från Lukas evangeliet 7. Och har du din bibel med dig så får du jättegärna slå upp det. Och annars så kommer det på skärmen. I vers 11 så börjar det med att Jesus uppväcker en änkas son. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain. och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne, gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och sa. Och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa, en stor profet har uppstått bland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och i hela landet däromkring. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sa, Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Idag är min rubrik, tänk om jag har fel. Har du ställt en fråga någon gång i livet? Förutom då som du kanske påstår dig kunna fakta och så tänker du egentligen, tänk om jag har fel. Då borde man kanske. När du har gått ut genom dörren och stängt igen den och tänker, tog jag med nycklarna? Jag var så säker, men tänk om jag har fel. I mitt liv så försökte jag komma på något tillfälle jag verkligen har känt att, tänk om jag har fel. Och jag och Benjamin träffades för ett antal år sedan. Jag bodde i Umeå, han bodde här. Och vi hade dejtat ett tag fram och tillbaka över Kvarken. Hej alla er som har distansförhållanden. Någon dag där så fick jag bara en otrolig osäkerhet. Och jag bara kände att tänk om han inte alls vill vara med mig. Tänk om jag bara tolkat allting fel. Tänk om det här bara, jag har någon slags illusion av att, jo men han vill vara med mig, han är intresserad av mig. Tänk om jag bara har fel. Tänk om han egentligen bara inte bryr sig. Och det var sånt il som gick genom min kropp den här dagen och jag bara grät. Och jag vet inte var det kom ifrån. Men sen av någon anledning så hade Benjamin bestämt sig för att skicka blommor till mig den dagen. Wow, alltså det var Jesus. Fick jag blommor? Han bara, jag tyckte bara att du var fint att skicka blommor. Men jag gick med en sån läskig känsla. Jag kanske bara missuppfattat allting. Och jag tror att vi är många som kan känna så i livet. Kanske du har gjort allt för att försöka uppfostra dina barn. Och sen ska du skicka ut dem, vet inte, till militären eller ut i vuxenlivet och känner bara, har jag gjort det här rätt nu? Har jag lyckats med det här? Kanske du har tagit beslut om vad du ska studera och börja dina studier och någonstans där känner du bara, tänk om det här är fel? Tänk om det inte var det här jag skulle göra? Tänk om jag har fel? Det är en ganska ödmjuk fråga. Och när det gäller tron så tycker vissa att vi aldrig ska ställa den frågan. Att du ska bara vara frimodig och tro. Men det finns de som menar att de aldrig tvivlar eller aldrig ifrågasätter någonting som har med Gud att göra. Och som troende i våra församlingar kan vi lätt bygga upp någon slags högmod. Att nej, men vi har allt på koll och vi funderar aldrig på om något är fel. Och jag tror att i kyrkan har man ofta tacklat de här frågorna när det kommer till tron med att det är lite svårt att hantera dem. Så låt oss bara säga att vi inte ifrågasätter. Låt oss bara inte, just don't. Bara tvivla inte eller fundera inte på det där. Och det kanske finns också en rädsla att om vi accepterar frågorna, då kanske vi bara dissekerar sönder vår tro. Och det tror jag att man kan göra. Men jag tror också att allt beror på vad man gör och hur man hanterar sina frågor och funderingar. Och jag har ärligt lite svårt att tro att den som tror aldrig funderar på någonting om det verkligen är sant, det vi läser i Guds ord. Om vi verkligen kan liksom tro att alltså, läsa vissa saker som vi läser. Och sen är man bara så här, vänta, alltså, läste jag just det där? Gjorde Gud så där? Sa Gud så? Kan han verkligen göra det? Händer verkligen det här? Kan jag tro på det här? Johannes, som vi just läste om, han visste vem Jesus var. Om vi går tillbaka lite i hans liv. Vi läser i Johannes evangeliet 1 från vers 19. Detta är Johannes vittnesbörd. När judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände, jag är inte Messias. De frågade honom, vem är du då? Är du Elia? Han svarade, nej det är jag inte. Är du profeten? Han svarade, nej. Och då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till de som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. De som var utsända kom från fariseerna. Och de frågade honom, varför döper du då? Om du varken är Messias, Elia eller profeten. Johannes svarade dem, jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före mig. För han var till före mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa, jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig, den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige ande. Jag har sett det och vittnat, han är Guds son. Johannes spenderade sitt liv och hade en väldigt speciell kallelse över sitt liv att bereda vägen för Messias. Johannes, han var inte bara säker på vem Jesus var utan han var också väldigt ödmjuk och uppoffrande gentemot Jesus. Han sa, jag är inte ens värdig att knyta hans sandaler. Och Johannes döpte Jesus och han hörde Gud säga, det här är Guds son. Hur kan Johannes tveka på vem Jesus är? Man kan förstå det om Jesus hade legat på latsidan och inte gjort så mycket och lallat på. Men Johannes får höra vad Jesus gör. Han hör att han uppväckte en pojke från de döda. Och ändå så blir han osäker på Jesus. Och Johannes som visste allt funderar på, tänk om jag har fel. Och Jesus, han tog emot hans fråga. När han, Johannes lärjungar kom och frågade, vi undrar om du är den du är. Så sa inte Jesus, men skärp er, gå härifrån. Men Jesus tog emot hans fråga. För Jesus dumförklarar ingen fråga. Och jag vill bara säga att om du är i den här kyrkan, går till den här kyrkan, är här idag, ofta är här, och du känner dig osäker på din tro, eller du har tvivel, eller du har frågor och funderingar, så kommer vi inte kicka ut dig. Och vi tycker inte att det är konstigt. Det finns kristendom och det finns kristna som inte accepterar frågor. Och som har outtalade regler av att tvivla inte. Och om du tvivlar så säg det inte högt. Och jag vill bara säga till dig, men också till dig som är i den här kyrkan och inte känner att du har frågor, att det finns bara ett sätt som vi hanterar tvivel och frågor i den här kyrkan. Och det är att vi tar det till Jesus. Det är så lätt att högmod kryper sig in. Att vi inte tycker att det är okej att man funderar. Eller att det nästan blir mot en själv att man inte tycker att det är okej att man har frågor. Vi behöver ta det till Jesus. Vi behöver uppmuntra varandra att fråga honom. Vi behöver bygga en kultur av att det är okej att vi funderar. Och vi går med det till Jesus. För Jesus, han har svar. Han har svar på din fråga. Han har svar på din osäkerhet. Han har svaren. Och vi behöver inte vara rädda för att öppna upp för de frågorna. Istället för att döma Johannes och hans osäkerhet, så kan vi bara uppskatta att Johannes av alla människor i Nya Testamentet och i Guds berättelse om Messias ankomst, Johannes av alla människor funderar på om Jesus verkligen var den han säger att han var. Vi behöver inte trycka ner eller tränga bort eller förminska om du är osäker på din tro. Du behöver ta det till Jesus. Och inte som en kliché att prata bara med Jesus så blir allting bra. Nej, utan att oavsett om du tvivlar på tron, på din framtid, på dig själv, på dina beslut, känner osäkerhet, så Jesus stöter inte bort din fråga. Han har alltid tid för dig och han har alltid svar för dig. Och i ett läge av osäkerhet eller tvivel, så vill jag rekommendera dig att krympa din cirkel och prata med Jesus eller människor som också tror på Jesus om den frågan. Varför? Därför att om du pratar med om din tvivel eller om dina frågor med människor som inte tror på Jesus, då är det väldigt, går det väldigt snabbt innan de har liksom pratat dig, talked you out of it direkt. Men vi behöver människor i våra liv som vi kan ställa frågor och fråga och fundera på saker tillsammans med. Och vi behöver vara troende människor som kan ta emot andras frågor. Och som kan peka människor till Jesus. Och när jag förberedde det här ordet så kände jag att jag blev så stirred in my spirit. Att jag verkligen vill uppmuntra oss som församling att vara sådana människor som välkomnar osäkerhet och frågor och inte avfärdar, förenklar eller nedvärderar människor som funderar på sin tro på Jesus. Utan vi behöver vara ärliga. Och jag är så less på att vi pratar om de här frågorna eller situationerna, att vara i en sån situation om att ja, men de fattar inte, och om de bara kunde skärpa sig, de får ju bara läsa sin bibel. Och vi behöver skapa en plats i vår församling där man kan säga, jag fattar inte det här, jag brottas med det här, det här tycker jag är svårt. Och jag tror att du finns här inne som har ditt på det torra i din tro. Men du har ett typ av förakt gentemot andra som inte förstår samma sak som du förstår. Och där behöver vi se på Jesus. Hur mötte han frågor? Hur mötte han otro? Han sa också, liksom, skärp dig. Men när han mötte Johannes, han hade svar till honom. Och vi behöver peka människor på Jesus. Vi behöver fråga oss, varför är det lättare för folk som har frågor om tron och pratar med folk utanför kyrkan om tron än här inne? Vi vet att det är tyst som en knappnål kan falla. Skulle man höra den? Men jag tror verkligen vi behöver ta till oss det. Varför är det lättare att prata med någon som inte tror om jag är tveksam på min tro än den som tror? Om jag bara tänker på egna vänner som inte kommer härifrån, så vet jag att jag tror att om de hade fått ställa sina frågor i vissa skeden, då hade de kanske varit kvar i tron idag. Och vi behöver ta allvarligt på det, och vi behöver se på Jesus. Kan du tro med mig att jag kan få ordning på mitt liv? Kan du be med mig över det här? Hur tänker du kring den här saken? Har du varit osäker någon gång? Jag tycker Jesus känns oklar just nu. Kan vi be över det? Jag fattar inte varför jag ska leva så här. Varför säger Bibeln så? Jag hade en som frågade mig det en gång. Och jag har frågat henne om jag kan dela det här. Så därför delar jag det. Hon sa, Olivia, jag fattar inte. Varför kan jag inte bara ha sex med honom, även om vi inte är gifta? Alltså, är det verkligen aktuellt? Varför säger Bibeln så? Gäller det fortfarande? Det är så komplicerat. Och vi pratade om det. Och som pastor så kände jag ju såklart ett ansvar. Att så här, hur ska jag förmedla Guds ord nu? Hur ska jag prata? Och hur ska jag ge ett svar på den här frågan? Och någon tänker, men säg bara sanningen. Ja, men jag vill att jag ska landa i den här personens hjärta och inte vara ett svar på en fråga. Och vi pratade och vi bad över det. Och jag hade en bön och bad för henne att Jesus, du måste uppenbara det här för henne. Du måste ge henne svaret. Och det gick en tid. Och sen så minns jag så väl när jag träffade henne och hon sa att jag har bestämt mig nu. Jag har fattat den här grejen. Det var asjobbigt. Jag fick verkligen brottas med det här mycket. Men jag har bara insett att det är liksom vad Gud säger och jag kan följa honom. Och det finns en frihet i det. Hon tog det till Jesus. Jag tog det till Jesus och hennes vägnar. Och Jesus tog emot hennes fråga. Och även om det inte är lätt, så fick hon ett svar i sitt hjärta och visste att så här tänker jag leva mitt liv. Har du tagit din fråga till Jesus? Rakt till Jesus, inte till massa andra ChatGPT-svar eller vad det kan vara om dina funderingar om tro. Har du frågat Jesus? Jesus, vad tänker du om den här situationen? Vågar du testa det? Det kan ta tid. Du behöver be över det. Du behöver läsa din bibel. Du behöver prata med någon annan som läser sin bibel. Och ta det till Jesus. Han har ett svar. Okej. Hur kunde Johannes vara osäker? Jag har två punkter. som förmodligen var orsaker till att Johannes blev osäker på om Jesus verkligen var den Messias som han väntar på. Och det första är att platsen gjorde honom osäker. När Johannes ställer den här frågan så sitter han i ett romerskt fängelse. Och Johannes situation påverkade honom. Det som tidigare var så tydligt för Johannes började bli blurrigt. Och ännu mer blurrigt när han satt i fängelset. Väggarna började tala. Har du upplevt att omständigheter gör att du helt plötsligt befinner dig på en plats där det som en gång var tydligt för dig är mindre tydligt? En isolerad situation som gör att du helt plötsligt inte ser det som du såg det förut. Tror det du trodde förut. Och det är som att helt plötsligt så arbeta på en plats som gör att du tänker, tänk om jag har fel. Allt det där som jag visste. Tänk om jag har fel. Jag blev uppsagd från jobbet. Alla andra hittar en partner och gifter sig. Inte jag. Jag trodde på den här ekonomiska investeringen. Och det gick åt skogen. Jag startade det här företaget. Eller jag litade på den här personen. Jag bad för det här. Jag trodde för det här. Men det hände inte. Det blev inte som jag hade tänkt. Och någonstans är det ju en situation där du funderar på. Har jag fel? Är Jesus verkligen den han säger att han är? När osäkerhet och tvivel smyger sig in på grund av din omständighet. Så blir du oftast inte osäker på vad Gud kan göra. Men du blir osäker på om han kan göra det för dig. När du är på en plats som påverkar dig och påverkar din själ. Som drar ner dig eller som är utmanande. Så tränger sig ofta tankar in som handlar mer om kanske inte vem Gud är. Utan kommer han verkligen göra det för mig? Alltså ja, jag ser att han gör det för andra, men kommer han verkligen göra det för mig? Din själ blir påverkad av din omständighet. Själen som är dina känslor, din tankar och din vilja. Och när själen tappar perspektiv och tar över, då behöver du lyssna mer till Jesus än till fängelseväggarna runt omkring dig. Och det var det Johannes gjorde. Han blev less på det här fängelset och hans egna tankar. Så han tänkte, nej, nu måste jag skicka någon som kan prata med Jesus. Han tog det till Jesus. Och Jesus svarar honom. Och Gud har inte glömt dig. Hans nåd över ditt liv är densamma oavsett hur din situation ser ut. Du behöver lyssna mindre på dina omständigheter och mer på honom. Jeremia 29:11 säger, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och tillbe mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela mitt hjärta. Hela ert hjärta. Den andra saken som gjorde Johannes osäker, det var hans förväntningar. Johannes, han växte upp med Messias ankomst i som hela hans system. Och som jude på den tiden så levde man med en stor förväntan på vad Messias skulle vara och vad han skulle göra. Han skulle ställa saker i rätta. Han skulle skipa rättvisa. Han skulle ta över makten och upprätta Israel. Och det israeliska folket levde under en hård ockupation av det romerska riket. Och därför var förväntan på Messias och den befrielse som han skulle komma med väldigt hög. Och där sitter Johannes i fängelset. Och Jesus har börjat sin tjänst. Och vad gör Jesus? Ja, men vi hör många som reagerar på att säga, hallå Jesus, när ska du som ta över det här riket? Och allt det där. Jesus helar, han möter människor. Och Johannes, han fick de här rapporterna. Och han hade just hört att han uppväckte pojken från de döda. Men Johannes förväntade sig mer. Och han förväntade sig någonting annat. Han satt i ett fängelse förtryckt av romarriket. Och det riket skulle ju förändras när Messias kom. Men han såg inte att det hände. Och så kommer Johannes lärjungar tillbaka till Jesus med hans svar. Vi kan ta upp det igen. Lukas evangeliet 7:22. Jesus, han svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. I sitt svar här så citerar Jesus profetier från Jesaja om vem Messias var och vilka tecken som skulle finnas på att Messias kom. Bland annat i Jesaja 35 så står det att då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla, för vatten ska byta fram i öknen och strömmar på hedmarken. Och han citerar också från Jesaja 61 där det står att Herren Guds ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fångna. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan och att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Det är liksom referenserna som Jesus använder. Och när han säger de här sakerna, då vet Johannes precis vad han pratar om. För Johannes, han kunde de här profetierna. Han visste exakt. Det är det här som hela det judiska folket har liksom gått och väntat på. Och talat och kunnat och de här verserna. Och om man ska sammanfatta riktigt, riktigt kort vad Messias skulle göra, så skulle man se fysiska helanden, glädjebudskap till de fattiga och frihet för de fångna. Och det mest centrala tecknet för Messias ankomst som skrivs om, det var just frihet för de fångna. Och när Johannes sitter där i fängelset så ser han de andra sakerna hända. Men han är fången i ett fängelse. Och när Jesus svarar Johannes... när Johannes frågar Jesus, där hans fråga egentligen, är du den jag förväntar mig? För det ser inte ut så just nu. Det ser inte ut som att du gör allt som Messias ska göra, så är du verkligen Messias? Och Jesus, han svarar Johannes genom att referera till de här välkända texterna. Och Johannes kände till dem. Men om vi går tillbaka igen till Matteus 7, versen innan bara. Så säger Jesus: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Han pratar alltså om de fysiska helandena och han pratar om glädjebud till de fattiga. Men Jesus nämner inte frihet för de fångna när han svarar Johannes. Och det är som att Jesus, han svarar med vem han är. Så att Johannes fattar att han är Messias. Men Jesus säger också att ja, Johannes, jag är Messias och du vet egentligen det. Men det kommer inte se ut som du tänker dig. Vad gör du när Jesus inte gör det du förväntar dig att han ska göra? Johannes förväntan var att han skulle bli fri från fängelset. För Jesus skulle ta över romarriket. Och han ser inte det hända. Och Jesus, han säger till honom: hej, jag är Messias. Det ser bara inte ut exakt som du har tänkt. Johannes, han satt i fängelse till sin död. Han blev inte fri från fängelset. Det är ju intressant, alltså, för vi har ju flera exempel på fängelser i Bibeln. Paulus och Silas som lovsjunger och blir fria, och vilken härlig tro att de lovsjunger och blir fria. Men Johannes, han satt i fängelset och han bekände Jesus som Herre till sin död. Han fortsatte tro på Jesus även om han satt kvar där. Jag har lärt mig i mitt liv att när Gud inte gör det jag önskar allra mest, då kan min tro på honom formas på djupet på ett helt annat sätt. Hängde ni med? När Gud inte svarar på mina böner exakt så som jag har tänkt, så kan min tro på honom formas på helt andra sätt. För då grundar den sig inte på mina omständigheter eller min förväntan, utan den grundar sig på uppenbarelsen om vem Jesus är. Vad står vår tro på? Vad är grunden till vår tro? Det är lätt att motivera tro med bevis och svar och det vi kan se, och det stärker vår tro. Det vi upplever Guds närvaro, tron kommer genom ordet. Tron är en visshet, en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting man inte ser. Var kommer den vissheten ifrån? När Jesus ställer frågan, vem säger ni att jag är? I Matteus evangeliet 16. Så svarar Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan det är min far i himlen. Jag ska säga så här. Det är inte förståndet som tänker ut. Det är inte själen som känner efter. Det är inte vad någon annan människa har sagt. Utan det är andens uppenbarelse av vem Gud är. Och anden pekar alltid på Jesus. Och därför behöver vi alltid peka frågorna till Jesus. Rikta frågorna till Jesus. Så att anden får en möjlighet att svara. Att Jesus kan nå till hjärtat en uppenbarelse om vem Jesus är. Vi kan stå upp tillsammans. Jag tror att vi har mycket att lära oss både av Johannes och av Jesus i den här situationen. Och jag tycker när jag läser den om och om igen i veckan, så är det så häftigt att se hur Jesus gör, hur Jesus möter. Och nu ska vi gå in i en stund av lovsång och förbön. Och förebedjarna kan komma fram. Och jag vill bjuda in till, du kan komma fram till vad som helst alltid när vi har förbön. Men när jag förberedde det här så kände jag att jag har tre saker som jag vill bjuda in till. Som du kan ta med Jesus. Eller som du kan komma fram som någon får ta det till Jesus med dig. Och den ena är om du är osäker. Tvivla på något område, ha frågor, ta det till Jesus. Vänta inte, utan gör det redan idag. Gör det redan nu. Gå fram, prata med någon. Eller i ditt eget hjärta. Ta det till Jesus. Han har ett svar. Och det andra, det är dig som längtar efter en djupare uppenbarelse om vem Jesus är. Som vill kunna säga ännu mer att Jesus, du är Herre i mitt liv. kom fram och låt någon be för dig. Att anden ska få uppenbara vem Jesus är för dig. Och det tredje, det är om du finns här. Och det tog tag i dig, det som jag sa, att du kanske har ett förakt jämfört gentemot människor som inte riktigt fattar tron eller tror det du tror. Du kanske upplever att du behöver säga förlåt till Jesus. Omvända dig och låta dig formas av hans sätt att bemöta människor och deras frågor. Ta det till Jesus. Linnea och teamet får leda oss i lovsång. Och bara låt det här vara en stund där du tar ditt...